Så, välkomna. Mitt namn är Fredrik Norben och jag jobbar som konsult och har varit Microsoft MVP i snart 12 år. Jag är med i ASP Insiders sedan många år tillbaka, så jag har fått inblick lite från Microsoft vad som händer kring ASP.NET. Nu den senare tid så vet ju alla vad som händer. Det är bara att gå in och kolla på GitHub där, så finns ju allting där. Jag tänkte prata lite om egentligen det nya steget Microsoft har tagit. Det nya Microsoft. Och lite kring ASP.NET Core. Liten grund vad som finns där. Sen efter lunch i samma sal så kommer Rachel prata om ASP.NET Core Deep Dive. Jag tror det är mycket kring något som heter Tag Helpers och så vidare. Jag började bygga webbapplikationer någon gång runt 96. Och då var det CGI och Perl som gällde. Massa regular expressions och grejer för att få ut data som man skickade och postade. Sen hamnade jag i klassisk ASP. När det kom ut som en beta. Och tyckte, shit, det här var häftigt. Det var tufft. HTML och så hade man massa kod mitt i HTML:en och kände helt plötsligt att det här var ju fräckare än CGI och Perl. Så kom COM och COM Plus för att kunna kommunicera bättre mot backend och få separationer. Tyckte jag var jättetrevligt och underbart. Så kom det N-tier, man pratade om skiktade lösningar med dataaccesslager, businesslager och prestationslager. Jag tyckte bara, shit, det här var ju bra grejer. Det som var problem vid den tiden tyckte jag, det var ju när man samtidigt såg den andra sidan av utvecklingen som satt mycket mer med kanske Java eller andra lösningar. Hur mycket de hade och kring till exempel mycket open source-projekt och mycket saker de skulle kunna plocka ihop. Samtidigt så kände jag att det var ju ganska rörigt. Det var ganska skönt på Microsoft-plattformen, för Microsoft gav oss någonting och sa här har ni, och de gav massa dokument hur vi ska bygga lösningar. Och det var rätt tryggt och skönt att följa de där guidelinesen. Men sen andra sidan, de använde olika saker, plockade ihop olika saker och hade sitt dilemma av att när de ska hitta folk, för då var det ju tekniken som var väldigt stort fokus. De fokuserade på att hitta folk som hade använt de olika teknikerna. Men vilket fall som helst, det som jag tyckte var jobbigast vid den tiden, det var att det var väldigt svårt att själv komma att påverka och komma och bidra med det nya sätt man kunde bygga applikationer. Det var jättetrögt. Det var trögt även att få med communityn och utvecklare att börja titta på andra saker. För det fanns faktiskt andra saker man skulle kunna göra och använda sig av. Någonstans runt 2005 så kom jag i kontakt med en som heter Ron Jacobs som jobbade då på Patterns of Practices, det teamet som jag talade om. Tog fram massa guidance, gjorde de. Och började försöka se hur kan jag bidra till Microsoft? Hur kan jag komma med viss kunskap för att få dem att ändra sin plattform? För det var väldigt, väldigt svårt för utvecklare att kunna bidra. För Microsoft gjorde ju allting vid den tiden. Då sa han att han håller på att dra en process internt hos Microsoft. Att försöka få Microsoft att inse att vi bör titta på open source. Vi behöver följa lite där, för det finns så mycket där vi kan lära oss av. Men det var en väldigt kämpig process. Det som är så pass kul just nu då, det är att nu har ju Microsoft kommit till det skedet där de typ har öppnat upp nästan allt som open source. Där det innebär att nu kan vi faktiskt bidra och hjälpa till på ett enklare sätt. Det tycker jag är fantastiskt. Och om vi kollar då på 2005 när Microsoft började släppa saker mer open source, så börjar man säga att det fanns människor där ute som började bidra och hjälpa till med utvecklingen av till exempel .NET. Och komma med smarta och bra lösningar. Jag var i Redmond för 3 år sedan och då sa Microsoft att vi kommer aldrig hela vårt liv hinna med den community där ute. Den är så snabb, det utvecklas så snabbt där ute. Vi kan inte utveckla lika snabbt. Så vi vill ta fördel av den communityn och använda dem för att också leverera snabbt. Så att vi hjälps åt att leverera det bästa. Om vi kollar nu då 2016 så är det ännu fler som bidrar Tid.net-plattformen. Är det någon här inne som har bidragit till något av Microsofts plattformar? Ingen? Tycker ni allt är så bra som finns där? Ja. Om ni inte tycker det så kan ni ju själva gå in och bidra. Hjälpa dem som gör saker bättre. Jag hörde senast där jag sitter att man tycker att vissa saker går lite långsamt. Och man blir lite sur och tycker varför är det så här? Varför har man gjort så här? Då brukar jag säga så här. Ja, men vi kan antingen acceptera eller göra någonting åt det. Och vi kan nu faktiskt göra någonting åt det. Vi bidrar. Skicka in förbättringar, skicka in förslag. Så gör vi det bättre tillsammans. Det är ingen mening att vi sitter här och gnäller och klagar. Jag tänkte göra så här, jag tänkte visa en sajt här. Bara för att visa hur mycket som finns där ute som vi faktiskt kan bidra till. Och det är under .NET Foundation Projects. Här kan vi se att det finns 419 repositories, alltså open source repositories, Git. Där vi har över 8000 som bidrar med förändringar. Och väldigt mycket av det som finns i .NET är faktiskt vi, communityn utanför Microsoft-huset, som faktiskt har bidragit och levererat. Vill ni själva gå in och bidra eller titta på vad som händer så kan ni gå in under Git. Och under Microsoft där så finns det en uppsjö open source-projekt som ni kan ta del av. Och det som är lite häftigt nu också det är ju att det är där allting händer. Så till exempel nu sitter ju ASP.NET-teamet och de pushar upp saker hela tiden. Så det innebär att ni kan alltid få det senaste. Ni kan alltid se vad som finns och vad som kommer att komma. Man behöver inte vänta på vissa release-tillfällen och sånt. Utan nu får man all kunskap ganska tidigt. Om man är nyfiken och intresserad så kan vi gå in och prenumerera. Så det tycker jag är kul att de har öppnat upp mer. Och gjort det mer möjligt för oss att kunna bidra. Och ett av de projekten som var bland de första som kom upp som open source är ju det som heter ASP.NET Core. Det hette tidigare ASP.NET 5. Ungefär för lite mer än drygt 3 år sedan så presenterade Microsoft ett koncept kring det här .NET Core. Ett nytt tankesätt. För de ville få eller de ville ändra på .NET Framework. För om vi kollar på .NET Framework idag så är det en stor monolit. Och ni som har hört talas om det här microservices och hört att monoliter inte är bra så kan man fundera på .NET Framework. Då är det bra om det är en stor monolit? Det kan vara bra i vissa situationer, för andra kanske inte. Men problemet då med .NET Framework det är ju att eftersom det är en stor monolit så blir det väldigt svårt att leverera någonting snabbt. Så det tar väldigt lång tid innan det kommer ett nytt .NET Framework som vi måste installera. Till exempel via Windows Update eller liknande. Och en annan sak som Microsoft började märka var ju att utvecklare började ju lämna Microsoft. Det finns 9 miljoner .NET-utvecklare ungefär. Och det finns andra ramverk där som börjar växa väldigt snabbt som folk blev nyfikna på och börjar använda sig av. Så Microsoft insåg att nu måste vi göra någonting. Vi måste ju få utvecklare komma tillbaka till oss eller få nya utvecklare till oss. Och hur gör vi detta då? Och det är ju delvis då öppna upp någonting mer open source, vara mer cross-platform. Och göra om ASP.NET som det ser ut till något helt nytt. Skapa något magiskt, fantastiskt för utvecklare. Och det som är kul är att jag fick höra bara för några veckor att 40% av alla nya utvecklare som har kommit till Microsoft-plattformen sitter med .NET Core. Så det måste ju betyda att de har lyckats väldigt bra där. Så, ASP.NET 5 som heter tidigare bytte namn sen för att ASP.NET 5 det blir ju ganska förvirrat från ASP.NET 4 och så vidare. Man vill ju försöka visa att ASP.NET 5 det är ju faktiskt något helt nytt. Vi har skapat något nytt. Det är inte gamla ASP.NET. Så det är därför de bytte namn då från ASP.NET 5 till just ASP.NET Core. Bara för att tala om att det är något helt annat. Det är inte det gamla ASP.NET. Och det är öppen källkod och plattformsoberoende. För det är också så att det pratas väldigt mycket om tänk om man kan programmera på Mac. Jag har ju en Mac. Jag vill kunna programmera .NET på Mac. Jag vill kunna köra .NET på en Mac. Är det någon som har tänkt så här inne? Ja, kolla en som sitter med Mac där. För det var också en anledning till att folk hoppar av lite grann för att de insåg att vi behöver vara mer plattformsoberoende och bygga för andra plattformar. Så .NET Core, alltså en öppen källkod. Det är en plattformsoberoende. Så vi kan köra det både på Linux, vi kan köra på Mac och vi kan köra det i Windows. Helt fantastiskt. Jag har ju massa Java-konsulter i mitt bolag och slängde på .NET Core på en av deras Mac-datorer och körde igång och visade. Och de tyckte det var ganska häftigt. Så det var ganska kul, ganska enkelt och smidigt. Jag byggde min egen .NET-applikation eller .NET Core-applikation. Tog den och bara slängde upp den på Linux och körde igång den. Det bara funka. Det kändes helt underbart. Jag har några konsulter som sitter på ett finansbolag och de kör .NET Core på Linux. Funkar jättebra, säger de. Så kul att se vad som händer där ute just nu och vad Microsoft är på väg. Om vi tittar lite då på det nya ASP.NET, för att vad vill man göra med det? Jo, delvis vill man ju få det att gå snabbare. För många utvecklare så är det viktigt att gå snabbt. Jag sitter i ett team nu och bygger en bettingplattform. Och där sitter en utvecklare. Han säger att snygg kod, det är effektiv och snabb kod. Jaha, vad menar du då? Att det ska gå så snabbt som möjligt. Okej, sen. Ja. Många utvecklare använder listor, säger han då. Ja, varför fel med det, säger jag då? Nej, men det är ju jättefel, för att då kommer alla objekt spridas ut överallt i minnet och det tar ju lång tid för CPUn att läsa från cachen, bla 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 bla. Aha, hur ska man göra? Ja, om man ska göra en array med struktar, då lägger sig alla objekt efter varandra i minnet, så går det mycket snabbare. Så han är så här riktigt, han tycker att prestanda. Så det finns utvecklare som tycker prestanda är det viktigaste. Finns det några här inne som tycker det? Prestanda, det är det bästa, det ska gå snabbt som tusan. Ja, ja. För att någonting ska gå snabbt så måste ju någonting vara ganska litet också. För ju fler saker man bygger på, ju större någonting blir, så går ju saker långsammare. Och ju fler saker som behöver laddas in i minnet och hanteras, så går det också långsammare. Och ett sätt att få någonting att vara snabbare, det är att försöka vara mer modulär. Alltså att man utgår från så liten bas som möjligt och så lägger man bara till det man faktiskt behöver. Kör man gamla ASP så bygger den på system.web. System.web är jättestort, mycket beroenden. Det tar tid att starta upp applikationen. Om man insåg att vi måste komma bort från där, vi måste bryta ner. Så därför tog man ett steg och satsade på att ASP.NET Core ska vara helt modulärt. Jag kommer visa lite demo på det också. Där vi väljer bara det vi faktiskt vill ha. Någonting som också händer, speciellt inom webb, det är ju att allting, det går ju så himla snabbt. Hur många sitter här med JavaScript-ramverk? Man ser ju det till exempel på, kolla bara på jQuery. Det var ju jättepoppis. Helt plötsligt så kom det Knockout och helt plötsligt kom Angular, så kom React. Det kom ju massa ramverk hela tiden. Jag hinner inte ens med. Jag vet inte ens vad gäller nu. Är det Angular 2, React eller vad gäller? React? Angular 2? Vanliga Angular 1 eller vad heter det? Det går snabbt helt enkelt. Och Microsoft måste också vara snabbare. De måste ju hänga med på det här. Det är ju så som den moderna webben ser ut. Det ska gå snabbt. Vi ska få saker. Vi ska ut fort. Så vad man har gjort då med ASP.NET Core, delvis för att ta open source, det är att man har inte de här långsamma releasecyklarna man haft innan. Utan nu kan vi när vi vill egentligen gå in och plocka ner koden och bygga den och få det senaste när vi vill. Vi kan vänta lite och plocka ut vissa små moduler eftersom för att känna viss stabilitet i det vi får. Eller så kan vi faktiskt vänta lite längre och få lite större paket som vi kan använda oss av. Men det är vi som väljer hur snabba vi vill vara där och anpassa oss. Och en annan sak som man också märkte, det är ju det här som alla säkert talat om, molnet. Det har varit rätt bökigt att lyfta en ASP.NET-applikation till molnet, speciellt mycket med konfigurationer och sånt. Är det någon här inne som har byggt en ASP.NET-applikation lokalt och sen när ni lägger en Azure så har det inte funkat så bra? Det var någonting man märkte att så det kan vi inte göra. Så Microsoft satsar väldigt mycket på att försöka göra så att det är lättare för oss att ta våra ASP.NET-applikationer och bara lyfta ut dem i molnet. Utvecklare gillar ju verktyg. De gillar ju också att sitta med egna utvecklingsverktyg. Till exempel så kanske några sitter med Notepad, jag vet inte. Men det finns en uppsjö olika texteditorer där ute som man vill använda sig av. Och det insåg Microsoft att men det är viktigt för utvecklare. Det är viktigt vilka verktyg de har. Och vi måste stödja så att vi kan bygga oss ner till vilket verktyg som helst. Det som är extra intressant är ju att Visual Studio kommer komma till Mac. Det läcktes ju häromdagen så ni har säkert fått ta del av den informationen. Och det är ju någonting som jag tror många utvecklare efterfrågat i Visual Studio till Mac. För att sitta i Mac och utveckla. Jag nämnde också open source. Man vill att fler ska vara med och bidra för att utveckla plattformen. Och det är väldigt viktigt också att vara plattformsoberoende. Att kunna köra ASP.NET på andra plattformar än Windows. Till exempel Linux eller Mac. Och det är någonting jag tror de flesta utvecklare har efterfrågat. Att kunna få den möjligheten. Stämmer det? Upp med handen ni som själva har. Va? Det var inte så många. Ja. Är det några här som kör förresten .NET nu på annan plattform än Windows? Jag tyckte. Snabbt är också en grej som är viktigt för många utvecklare. Jag var inne på det med prestanda. Så Microsoft har lagt ner väldigt mycket tid för att få hastighet i ASP.NET Core. Med deras nya webbserver exempelvis. Och de mätningar som är gjorda visar att de är mycket, mycket snabbare än Node.js och Go och andra JavaScript-ramverk. Så det har varit väldigt viktigt också att få hastighet i applikationen. För det gillar ju vi utvecklar oftast att någonting ska gå snabbt. För det är ju så tråkigt när det går långsamt, eller hur? Jag vill bara berätta lite snabbt om två hemsidor som är ganska bra att känna till för att komma igång med ASP.NET. Det är .NET. Om vi går in på .NET så har vi möjlighet att ladda ner .NET Core. Och här kan vi se då att vi kan ladda ner för Windows, vi kan ladda ner för Linux och vi kan ladda ner för Mac. Så det är ett bra ställe för er som inte har kollat på .NET Core innan att besöka. Sen har vi också en helt ny dokumentation som jag tycker är fantastisk. För den ligger också på GitHub. Vilket gör att det går snabbare att releasa ny dokumentation än tidigare. Samt att vi kan också vara med och bidra till den här dokumentationen och fylla på den. Så här inne kan vi gå in på docs.asp.net och kan vi gå in och komma igång med ASP.NET Core. Gå in och kolla på tutorials. Läsa lite om grundläggande delar som finns där och så vidare för att snabbt komma igång. Så de kan vara bra att känna till. Och nu till det jag tror många är förvirrade över. Det är de här olika versionerna som finns där ute. Så jag tänkte att jag ska försöka förklara dem lite så att ni får förståelse för varför det finns olika versioner och vilka versioner som är vad. Så om vi då kollar på .NET så har vi .NET Framework, den stora som vi är vana vid, den här monoliten. Som körs på Windows och bara på Windows. Och sen har vi .NET Core som är plattformsoberoende som körs på Linux, Mac och Windows. Och det finns ju olika ramverk då vi kan använda ovanpå de här. Så kollar vi på det som heter ASP.NET 4.6. Gå mot system.web. Det körs på .NET Framework på Windows. Så om ni bygger ASP.NET-lösningar mer på det gamla sättet med ASP.NET 4 och så vidare så är det ASP.NET 4.6 under system.web på .NET Framework. Ovanpå det så har vi Webforms, MVC och WebAPI som tre separata ramverk. Sen har vi det som heter ASP.NET Core som går mot Core men kan även gå mot .NET Framework så vi kan själva välja om vi vill vara cross-platform eller inte. Och ASP.NET Core det är ju det nya ASP.NET, det här nyskapta. Och ovanpå det har vi ASP.NET Core MVC. Det är lite kanske missvisande att du lägger till MVC, för att det är ju mer än bara MVC där. Det är ju webb-API också, till exempel. Så när ni hör ASP.NET Core så betyder det inte att man bygger bara för .NET Core. Det är många som kanske tror det, utan man kan även bygga för .NET Framework. Så se ASP.NET Core istället som det nya namnet för ASP.NET. Det blir oftast lättare så. Om vi kollar vad ASP.NET Core har för grundläggande features som är nytt då, så är det hostingen som är intressant. ASP.NET Core är egentligen en konsolapplikation i grunden och botten. Som ligger och kör. Där Microsoft har en ny webbserver som heter Kestrel som är jättesnabb. Så kan hosta och starta upp ASP.NET-applikationer. Och när man kör Internet Information Service exempelvis, så ligger även den här konsolapplikationen i bakgrunden och kör. Så det är ett helt nytt sätt att hosta sina applikationer. För att bli mer modulär så har Microsoft introducerat något som heter middleware. Där vi kan gå in och konfigurera vår applikation och säga vad behöver vi. Till exempel vi behöver routing, så kan vi lägga till det. Vi behöver authentication, och då lägger vi till det. Skulle vi behöva static files, ja men då lägger vi till det. Som default i ASP.NET, i det tidiga ASP.NET, så är det så att vi får så himla mycket med en gång. Massa delar som vi kanske inte ens behöver, som gör att det tar tid att starta upp. Då. Diagnostik kan vi få. Felhantering. Det är också en intressant grej att vi har ju loggning och felhantering på en bättre nivå nu i nya ASP.NET. Kommer nämna lite om det senare. Så vi kan alltså bestämma själva precis vad vi vill ha i vår applikation. Någonting som också finns är ju dependency injection. Det har man lagt in överallt i hela ASP.NET Core. Även på Razor, kommer vi visa det sen lite grann. Configuration. Helt nytt sätt att hantera konfiguration. Jag var på en konferens och så pratade jag med en i ASP.NET-teamet och vi hade ett önskemål kring web.config att lägga till lite möjligheter där i. Så tittar han på mig så säger han så här: Fredrik, ja, det kommer aldrig hända. Nähä, säger han då. Nej, det är ingen som vill röra de där grejerna. Antingen har de som har jobbat med det slutat eller så har de bytt team. Så det är ingen i ASP.NET-teamet som vill ens gå in och pilla på det, så vi låter det vara. Och det förklarar ju kanske varför det kom så mycket uppsättning ser plötsligt i ASP.NET senare tid. Varför alla konfigurationer hamnade där. Så vad Microsoft bestämde sig för nu när ASP.NET Core var ett helt nytt sätt att hantera konfiguration. Så vi kan själva välja vart konfigurationen ska hämtas från. Om det ska hämtas från JSON eller INI-filer eller vad som helst. Och samtidigt också kunna nyttja Azure bättre. Att kunna få vår flytt av en ASP.NET-applikation ut till molnet på ett väldigt smidigt sätt. Och få konfigurationen att ligga på rätt ställe och hämtas från rätt ställe. Loggning är också någonting som har funnits tidigare. Men loggningen fanns inte riktigt överallt i till exempel Webforms och MVC. De fanns lite här och där. Och det var olika modeller. Nu i ASP.NET Core så ligger loggning egentligen inbyggt i hela ramverket överallt. Även möjligheter för oss att enkelt också byta ut vår loggning på ett smidigt sätt. Sen är det så att att Microsoft slår ihop MVC och WebAPI, för de insåg att det var likheter där. Singular är en komponent, det kommer komma nästa år. Kommer det komma till .NET Core? Det finns inte idag för .NET Core, men kommer att komma. Och om vi tittar lite på det som heter OneASP.NET, ni har säkert hört det begreppet tidigare. Man pratar ju om att det ska finnas ett ASP.NET, men det är ju inte riktigt sant. För vi har ju egentligen tre ramverk. Vi har webpages, vi har MVC, båda använder Razor. Men webpages och MVC har ju HTML-helpers, men det är två helt olika bibliotek och HTML-helpers som finns där ute. Kollar vi på MVC och webb-API så har vi något som heter controllers. Konceptet är ganska likt när man tittar på hur man bygger en controller i webb-API och hur man bygger det i MVC. Så är det ganska snarlikt. Vi ärver från en basklass och vi har våra actions. Men det är också helt två separata ramverk och två sätt att göra det på. Och jag vet ju när webbapit kom med deras nya struktur så sa många att så här borde ju MVC egentligen sett ut. Och vara uppbyggt på det sättet. Ligger de med actions och olika filters. Det är olika filters för webbapit och MVC. Vi återanvänder ju inte dem utan vi har olika som vi använder oss av. Och det vill man ju på något sätt få bort. Så vad man bestämmer sig för då är att vi tar MVC, vi tar webbapi, vi tar webbpage och så slår vi ihop det till ett enda ramverk. Och det är det som är just ASP.NET Core MVC. Så det betyder att när vi skapar en controller i ASP.NET Core så är det både en controller för MVC och för webbapi om vi vill. Men jag tänkte att vi ska gå in och visa lite kod. Det är alltid roligt. Så jag tänkte att jag ska starta från grunden för att visa vad egentligen .NET Core är och ASP.NET Core. Så jag tänkte säga att jag skapar en liten applikation här. Och skriver .NET New för att skapa en ny .NET-applikation eller en .NET Core. Sen kör jag .NET Restore för att ta ner de olika paketen som finns i mitt projekt. Och sen kör jag .NET Run för att köra min applikation jag precis har skapat. Oops. .NET. Och vi har egentligen kört en konsolapplikation som skriver ut Hello World. Så grund och botten så är ju ASP.NET en konsolapplikation. Så vi går in i Visual Studio Code. Titta lite snabbt. Så har vi vår program. Och ni som har byggt konsolapplikationer i .NET, ni känner säkert igen det här. Vi har vår main-metod och så skriver vi ut Hello World. Och vad jag tänkte göra med den här applikationen det är att jag utgår från den för i basen i ASP.NET och lägga på, eller omvandla den här och boota upp själva ASP.NET Core. Så vi börjar gå in i Project JSON där vi kan definiera de delar vi vill ha. Som jag nämnde tidigare så är ASP.NET Core väldigt modulärt. Det betyder att i grund och botten så är det en konsolapplikation. Jag har ingenting där. Så jag behöver lägga till det jag vill ha. Så jag lägger till ASP.NET Core. Så lägger vi till server. Och så tar vi Kestrel. Dess webbserver. Mikrotack. Där. Och så tar vi ganska intressant här. Nu ser ni, det är en konferens idag som heter Connect på klockan 4 tror jag. Och det kommer releasas lite saker här. Så tidigare så stod det inte 1.1.0 där som final. Så då kanske vi kan misstänka vad som kommer ikväll. Men jag vågar inte hoppa på det utan vi kör på den 1.0.1. Det som vi vet om finns där ute. Sparar så kommer det upp att vill du restora paketet? Ja. Det som är intressant är att när jag går in och lägger till mina dependencies är det NuGet-paket. Så den går ut och hämtar ut ett NuGet-paket och restaurar det. Så nu har jag sagt att nu vill jag ha en webbserver. Så jag går in i min konsolapplikation. Och så skapar jag en host. Och använder webhost builder. Så tar vi using ASP.NET hosting. Och så säger jag till den att jag vill använda mig av Kestrel. Har jag missat någonting här? Ah, tack! New, självklart ska jag ha new. Tack. Gruppprogrammering är bra. Ska vi se här. Webhostbilder. Gjorde du inte det? Tyckte jag tog det, ska jag säga här. Oj. Så, tack. Use, så tar vi Kestrel vi använder av. Så. Och sen vill jag konfigurera för att boota upp min ASP.NET-applikation. Så jag kör app. Och kör run. Och så den tar ett HTTP-kontext och från kontext så anropar jag response för jag vill skriva ut någonting till HTTP-strömmen. Och så kör write async. Skriver vi hello tech days. Så ska vi se, ska vi ta in lite bronen här, lite using. Ta in builder och så tar vi in HTTP. Det är så här. Så vad jag gjort nu är att jag ser till att jag ska ha en webbhost. Jag ser till att jag ska ha Kestrel som server och jag konfigurerar för att boota upp min ASP.NET-applikation. Och min ASP.NET-applikation kommer skriva ut Hello World, eller förlåt, Hello Take Days. Sen kör vi metoden build, för att det är en webbhost builder. Och sen ska jag köra igång min host. Så jag kör run. Så. Sen går jag tillbaka till min konsolapplikation. Och så kör vi .NET run. Pang. Och vad jag får upp här nu är att jag får ut att den lyssnar på port 5000 på localhost. Så vi testar att gå mot localhost 5000. Och ut får jag hello tech days. Så vad jag har gjort nu är att jag har hostat upp ASP.NET med det minsta tänkbara. Och det går ju självklart att ta den här applikationen och köra den på Linux som jag vill och köra den på Mac också. Så får jag en Hello Tech Days. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare och titta lite mer på en mer färdig ASP.NET-applikation. Och hur man kan göra Visual Studio. Så vi kör igång Visual Studio. Och går in under webb. Och där har jag då ASP.NET Core Web Applications. Antingen för .NET Core om jag vill göra cross-platform. Eller för .NET Framework om vi targetar .NET Framework. Men vi kör på .NET Core. Så kan vi köra en empty application. Kan vi titta på den? En liten hint. Det kanske är så att Visual Studio 2017 RC kommer ikväll också. Men det vet vi inte förrän vi tittar på eventet. Det som är lite häftigt med Visual Studio 2017... Det är inte bara att installern är mycket snabbare, utan vad Microsoft har gjort där, det är så att de har även sett till så att C-sharp som programmeringsspråk skärpas snabbare. Så det är inte bara att vi kan ta ner komponenter till ASP.NET Core snabbare när de releases, utan även features i programmeringsspråket. Så när Microsoft släpper något nytt till C-sharp 7 exempelvis, så kan vi ta ner det nya Visual Studio som är Nuget-paket. Om vi tittar på en webbapplikation i Visual Studio, så går vi in på program.cs, så ser ni att det är en konsolapplikation. Det ser ungefär likadan ut som den jag skapade innan. Det enda som är skillnaden är att här har jag just content root. Det är egentligen jag som talar om för Kestrel, var ligger mitt content? Var ligger mina filer? Just ESS integration handlar mer om att det finns en modul i Internet Information Service som ligger emellan som kan prata med den här konsolapplikationen. Så vi kan hosta vår applikation i Internet Information Service. Eller köra den i ESS Express när vi debugger exempelvis. Jag hade ju configure förut också där jag konfigurerade min applikation. Här finns något som heter Use Startup. Så jag kan använda mig av en startup-fil istället för att sätta upp min konfiguration. Om vi går in och tittar på den så ser vi att vi har en metod som heter configure. Den tar in en application builder för att bygga upp applikationen. Den tar med ett interface för den hostningsmiljö jag har, Kestrel i detta fall. Och utifrån den så kan jag då till exempel plocka ut vad är min rootpath och så vidare. Jag får också även med mig en iLogger Factory så får med mig loggningen. Som jag nämnde tidigare, loggning finns överallt från början av pipen till slutet av pipen i ASP.NET. Så även den får vi med oss. Och om vi tittar här nere på app.run så ser ni att det är ganska likt vad jag skrev i code. Ni ser här, jag skrev app.run. Så jag response.writeasync. Och det som ligger under configure, det är precis det vi ser här. Förutom att det är async just i det här exemplet. Då. Det som är ganska intressant här, det är ju att det är här vi konfigurerar det vi behöver. Och som jag nämnde tidigare, det är väldigt modulärt. Så en sak som jag kan visa som är ganska intressant är ju den här Logger Factory. Jag vill ha loggning och jag vill logga till min konsol. Här har jag sagt att jag vill ha en exception page. För som default så har vi ingen felhanterare, utan jag får ju se till att själv välja om jag vill ha det. Och jag tänkte visa den här developer exception page, för det är den nya yellow screen of death, om ni har sett den, den hemska, de har gjort om den helt och hållet. Så vi säger att vi slänger ett fel här. Boom. Och så kör vi igång vår applikation. Pang, så får vi en utvecklar exception-sida. Det som är nytt med den här är att vi kan faktiskt gå in och titta på vart det blir fel i vår, alltså delar av vår källkod. Vi kan kolla vilka query finns, vilka cookies det finns, vilka headers, och vi kan kolla på stack tracen. Så vi har fått en mycket, mycket bättre sida för oss att titta på när någonting går fel. Jag slipper den här gamla tråkiga och de här konfigarna att, vad heter den, error, custom errors, eller man slänger in i webb.config för att få någonting att funka. Vi behöver inte bry oss om det, utan vi talar om här, vi vill använda oss av en developer exception page. Det som är intressant är ju den här env environment is development. Vad vi kan tala om för ASP.NET Core, det är i vilken miljö vi kör vår applikation. Så jag säger här till exempel, är jag utvecklingsmiljön, använd developer exception page. Det innebär att om jag tar min applikation som de är idag och slänger upp den på Linux eller Mac, så kommer den här sidan inte visas. Så lägger jag den i produktion så kommer inte den här sidan visas, utan är just när jag sitter och utvecklar. Och hur kan vi då tala om för vår applikation vilken miljö vi är i? Jo, vi kan till exempel gå in och göra det med kod. Så vi kan skriva use environment, så skriver jag vill att det ska vara staging. Spara det på min host. Så kör vi igång vår applikation. Nej, inte continue, stopp, stopp. Pang, nu kommer inte den sidan, utan nu får vi den klassiska HTTP 500 istället. Så att vi har alltså möjligheter att kunna gå in och tala om vilken environment vår applikation kör i. Nu är det så att det kanske inte är så trevligt att gå in i kod hela tiden och definiera det. För det blir så, just nu ska vi ta den till produktion. Nu måste vi gå in i kod, ändra den. Och så helt plötsligt checkar vi in det i Git eller vad vi nu kör. Källkodshantering. Så faller ner sen att vi kör mot produktion. Så det här är inte kanske det bästa sättet att köra på. Så vad Microsoft har gjort det är att de har lagt in environment-variablar som vi kan använda oss av. Så att om vi tar vårt webbprojekt, går in under Properties, går in under Debug, så för vår profil så finns det en ASP.NET Core underscore environment-variabel som står development. Så på så sätt så vet Microsoft vilken miljö ASP.NET Core körs på min maskin. Så kan vi då gå in och konfigurera. Och som default så är det en development för utveckling. Det innebär att om vi tar den här och lägger den någon annanstans så kommer inte den development att köra. Så det gäller bara under utveckling. Och kollar vi lite snabbt på den här så har vi production och staging. Och vi har även is environment där vi kan skapa våra egna environments och säga vad vill vi använda i våra miljöer när vi kör vår applikation. Det kan ju vara så till exempel att i produktion så kanske vi vill ha slå på loggning. Vi vill logga något speciellt, men det vill inte logga när vi kör debug eller test. För det kanske fyller loggan med massa dum information. Har vi den, så då har vi den möjligheten. Bara för att bevisa det här modulära så kan jag gå in i Project JSON. Och det är ju den här ASP.NET Core Diagnostic som används för att visa den här error-sidan. Och den kan vi bara ta bort om jag inte behöver den eller bygga egen om jag så önskar. Ska vi se. Sen ni ser här att loggningen, log-effekter står add to console, men när jag kör igång så kör jag under Internet Information Service, så jag får inte ut någon debugginformation. Så att om jag vill ha ut egen debugginformation i outputen i Visual Studio så kan vi jätteenkelt göra det. Vi tar och lägger till stöd för det. Så jag säger att jag vill använda mig av logging debug. Sparar. Gå in i mitt program. Nej, förlåt, startupen. Och så säger jag att jag vill logga också till min output. Så ta add debug. Och så kan vi gå in i vår applikation här, så skriver vi Logger Factory, Create Logger, kan vi skriva Tech Days. Och så kan vi skriva Log Information, Hello från My App. Så kan vi köra igång vår applikation. Och går vi till output i Visual Studio, så ser vi Tech Days, Hello from my app. Så nu har jag slått på att jag även vill få ut loggningen i mitt debuggfönster. Så det ser man det här kraftiga med modulära, att vi lägger bara till det vi faktiskt behöver och det vi har behov av. Jag ska visa den här Ad-konsol jättesnabbt, för nu botar jag upp via Internet Express här. Men om vi ändrar då till att jag ska köra via min webbapplication, kör igång här, då kommer den starta upp webbsidan. Men den startar upp en konsol i bakgrunden, för det är egentligen det som händer. Även här då så ser vi att att loggningen spottas ut i konsolen då. Och det här är ju det som jag gillar mest, är att jag kan för en gångs skull tala om för .NET vad jag faktiskt vill använda mig av. Det är inte så att någon har bestämt här får du massa saker som tar jättelång tid att bota upp, utan jag kan gå in och bara ta det jag verkligen behov av. På så sätt kan jag få upp hastighet i min applikation. Jag tänkte att vi går in och skapar upp ett lite större webbprojekt. Titta lite mer vad som finns. Så vi tar en webbapplication. Så kan vi slå på den här authentication med en gång så att den är på plats. Ska visa en liten fräck feature där. Ja, men nu går in, vi kan gå in i vår startup. Så nu tog jag en annan template så jag får lite mer saker på plats. Så det vi ser här i min startup, det är en configuration builder. Så jag nämnde tidigare, Microsoft byggt om hur vi hanterar konfiguration av vår applikation. Och det gör vi genom att vi själva definierar en configuration builder. Jag sätter vart min konfiguration finns med set base path. Och jag lägger till mina konfigurationsfiler. Här ser jag till att det är en uppsättnings-json. Så jag ska hålla min konfiguration för min applikation. Det finns en reload on change som är true. Det är det som fanns i web.config. När man ändrar någonting i web.config kunde starta om applikationen. Då har vi möjlighet att då använda reload on change på den här JSON-filen. Så när vi ändrar ju den JSON-filen så startar den om applikationen. Det som är lite fräckt här, det är ju den här andra add.json. Ni ser så, appsettings, och så står det environment name här. Där är det så att om jag nu har en appsettings.development.json i mitt projekt, så kommer den ladda in den. Sen tittar alltså vilken environment jag befinner mig och laddar in de inställningarna. I tidigare ASP.NET så jobbar man mycket med XML transform. Man hade web.debug.config, web.release.config. Jag tror några kanske har suttit med det innan. Nu slipper man tänka på de här XML transform och istället så skapar vi våra separata filer istället, och så talar vi om att på det här sättet då att vi vill ha läsa in appsettings för en viss miljö om den finns i vår källkod. Det som händer är ju att den här filen blir ju rotfilen. Men den vi lägger till här efteråt kommer vi skriva över de inställningar som ligger i appsettings. Så nu har vi helt möjlighet, nu har vi den möjligheten att nu kan vi faktiskt i vår utvecklingsmiljö ha våra egna utvecklingskonfigurationer och låta produktion ha sin egna. Ofta så har det varit så att när man inte jobbar med XML transform, man har web.config, man har connection stängt till en databas, kanske någon testdatabas och liknande, och så är plötsligt så vill man ändra den, någon utvecklare ändrar den för att gå mot en annan databas, ups, råkar checka in den och någon tar ner den, och så går man mot, håller man på att slåss om konfigurationen hela tiden. Nu kan vi komma bort från det. Det är inte kanske rekommenderat att egentligen lägga produktionskonfigurationer och sånt i våran källkod. Skulle detta vara ett GitHub-projekt till exempel, så kanske vi får med connection-strängar till databaser för produktion. Det är inte så himla smart om någon kommer åt det. Så det är inte rekommenderat. Det finns ett annat alternativ vi kan använda oss av då, som Microsoft har lagt till genom att man använder Add User Secrets. Det innebär att vi kan lägga konfiguration i vår användarprofil istället. Så att vi kan se till att ha informationen där. så vi kan lägga in våra egna connection-strängar på mig som inloggad användare istället. Sen har vi den här add environment variables. Det är nämligen så att det som jag tycker är så schysst med Azure, det är att när jag tar min applikation, slänger ut den i molnet, så kan jag i molnet, i dashboarden där, eller kontrollen, gå in och säga vilken connection-sträng jag ska gå mot och så vidare. Och låta konfigurationen ligga ute i miljön istället. Och det är just vad den här add environment variables är till för. Det är att göra den här förflytten från lokalt till molnet enkelt när det kommer till delvis konfiguration. Så att om jag har i app settings en connection-sträng och om jag sen i Azure lägger till min connection-sträng, så kommer den här add environment variables ta den från Azure och skriva över den jag har. Så det innebär att jag konfigurerar bara mina miljöer ute i Azure och då får jag absolut ingenting i källkoden, vilket är väldigt skönt. Det var lite om konfiguration. Jag tänkte att vi ska kolla lite mer på dependency injection också. Det är också en sån här grej som finns överallt i ASP.NET Core. Så under vår startup så har vi configure service-metod som tar in en iService collection. Den här services, det blir ju lite som vår IOC-container. Det är här vi lägger till de tjänster vi vill använda oss av. Den här applikationen är en ASP.NET Core MVC-applikation. Så här finns add MVC. Det betyder lägg till alla, registrera alla tjänster för att kunna köra MVC. Och sen har vi två stycken i-email sender och i-sms sender som Microsoft har lagt till för att hantera att skicka e-mail och sms-meddelanden för till exempel inloggning och så vidare. Om vi går in då till exempel på vår controller, vi kan ta account controller, kolla på konstruktorn här, så ser ni att den tar in en i-email sender, i-sms sender och till och med i-logger factory. Så att vi lägger bara till de tjänster vi vill ha i vår konstruktor och så sköter Microsoft automatiskt dependency injection. Så vi behöver inte använda oss av ett separat dependency injection-ramverk för detta. Vill vi så kan vi ju ta över Microsoft dependency injection och använda Autofac eller Ninject eller vad vi är vana vid. Det går ju också. Men i grund och botten så har de byggt in det bara för att det ska vara enkelt för oss att komma igång. Microsoft är ganska tydliga med också att det är ganska enkelt dependency injection ramverk. Det är inte ett jätteavancerat, utan vill vi komma åt avancerade features så kan vi använda de 3D-port som finns där ute. Det vi kan göra med det som finns här, det är att vi kan ju lägga till tjänster på olika nivåer, för det finns ju en inbyggd lifetime manager. Add transient till exempel, det är att för varje controller eller varje service så får vi en ny instans av den här i-email sender. Vi har en metod som heter add scope som ser till så att vi kan för varje request så är det en och samma instans tills requestet är dött. Och vi har add singleton för att lägga till en singleton så att vi får en instans oavsett request och tjänster. Så det är tre enkla nivåer av lifetime manager som vi kan nyttja för detta. Så vi kan gå in i home controllers till exempel. Den har inga beroenden in. Vi kan skapa en klass här. My service. Spara den. Sen går upp och lägger till en konstruktor. Tar emot my service. Så. Starta applikationen. Pang, fick ut fel. Och så, unable to resolve service of type my service. Så här ser vi att här försöker den ju skicka in en my service instans. Men jag har inte den sen smäller, så jag måste registrera den. Så då går vi in och lägger till den servicen. Så vi har en add, vi kan använda add, vi kan ta scoped, ska se. Scoped, och så tar vi my service. Lägger vi till den. Ska stoppa. Och så kör vi. Nu kommer vi inte till någon error-sida för nu funkar det. För nu hittar den instansen för nu har jag registrerat den. Så det här är ett... Så det är bra att veta. Dependency injection finns överallt i... nya ASP.NET Core. Så vi kan själva lägga till våra tjänster. Och det som är fräckt också, det är att Microsoft har dratt det ända in i våra Razors, Razor. Så om vi öppnar upp en vi här, vi kan ta login till exempel. Så ser vi att det står inject här. Så på det sättet så kan vi också då använda dependency injection rätt in i våra Razor VR. Så här har man sagt att jag vill ta och jag har ett beroende till sign in manager. Få variabeln sign in manager och jag kan här nere använda mig av den i Razor. Fräckt va? Sen om vi bara går ner här lite på configuration så kan jag bara nämna lite saker som finns här. Ni ser under development, varit inne på det tidigare, så har vi också Use Database Error Page. Som default används Entity Framework 7 här. Och vad som händer i utvecklingsmiljön om jag drar igång, om jag har en database migration liggande och den är inte körd, så kommer den smälla och visa det i gränssnittet. Kom ihåg att du ska köra en database migration. Jag kan också ta ner ett paket och slå på Browser Link. Browser Link är ju den featuren när jag kan starta en sida, ändra min HTML och så refreshas automatiskt. Så jag kan säga att jag vill ha det under utveckling. Det här ska inte köras under produktion. Men under produktion så kan jag slå på att jag vill använda en egen exception-hanterare. Jag vill gå till en error-sida och visa den i produktion. Någonting som vi också kan lägga till som vi inte har som default, det är att ha stöd för statiska filer. Vi kan till exempel, vill vi ha en index.html-sida som ska visas när vi surfar till vår applikation? Ja, men då tar vi ner ett paket som heter static files. Kan visa den i project. Ska se project json. Här. Jag lägger till det här paketet static files i mitt projekt och sen skriver jag just static files för att jag vill ha statiska filer och jag kan helt plötsligt surfa till de sidorna. Så att det är ju någonting som finns i början i ASP.NET och Internet Information Service. Men i ASP.NET Core så får vi lägga till det om vi behöver det. Det finns också att vi kan lägga till app.use default files. Och det är det så att vi har en index.html-fil till exempel i vår root. Och vi skriver URL:en till vår sida. Så kommer det ta default-filen och kunna visa den. I detta fall då index.html till exempel. Så även här ser vi hur modulärt allting är. Hur vi väljer bara det vi vill ha och inte får med en massa lullull. Likadant, vi vill ha identitetshantering. Sen har vi också app-use-mvc där vi kan definiera våra routes om vi använder oss av mvc. Här ser ni att det är ett nytt sätt att definiera våra controller. Vi skriver controller lika med home med default, action lika med index och parameter. Så här säger vi också till då, jag vill använda vår MVC och jag vill definiera mina routes. Så som default är inte MVC med utan det är någonting jag får själv ta ner och säga att jag vill aktivera. Och jag nämnde tidigare att MVC och Web API har slått ihop. Så jag tänkte att vi gör så här. Vi skapar en klass här. Vi kan ta my value. Så tar vi string value och så går vi in i vår, här ser ni att vi har min home controller. Så jag går in i min home controller, lägger till en metod som returnerar my value. Kan heta get value som tar in en string ID och den ska returnera my value. Vad ska vi ta? Value är lika med det ID vi får in där. Så. Är det ibland, jag vet inte om det är mitt Visual Studio eller om det är Visual Studio, men ibland får jag så här att saker är fel fast egentligen inte är fel. Är det någonting jag känner igen också? Nu har jag en metod i min controller. Nu vill jag komma åt den som ett webb-API. Så jag använder mig av attribut för att definiera min routing. Så jag säger att jag vill ha en HTTP GET. När jag går mot API value, där jag skickar in en parameter, så ska den anropa min GET value. Så jag drar igång applikationen. Så här kommer ju home-controllen, det är den vi ser här, det är den som kör. Men så skriver jag API value och så skriver vi in, jag kan skriva in tech days till exempel. Och här får jag ut ett JSON med värdet. Så att nu har jag då möjligheter att kunna både bygga API:er och VR i samma controller istället för att ha den separationen som fanns tidigare. Vilket jag tycker är trevligt, för att utnyttja Microsoft hela ramverket fullt ut och får ett sätt att bygga applikationer. Det som är ganska intressant är ju när det kommer till nya moderna appar eller webbapplikationer. Till exempel, jag sitter nu och bygger en bettingplattform. Och jag använder bara Angular 2 med WebSocket. Så jag har gått in i ASP.NET Core och sagt use WebSocket, för jag vill ha WebSocket. Och sen har jag bara en index.html-sida. Sen använder jag Sockets för kommunikation. Och behöver ingen MVC eller någonting. Så mer eller mindre så min ASP.NET-applikation består så ungefär ut som den här applikationen. Det är bara att jag har use WebSockets istället. Så jag använder Kestrel eller dem för att boota upp. Och sen har jag min static files. Då har jag ju påslagen för att index.html-sidan ska startas upp som default. Men sen har jag inget mer. Och det jag gör sen är att jag har ju webb-API då för att kunna ha API för att kommunicera mot om jag behöver rest. Det går ju mycket via sockets i den lösning jag har. Tyvärr inte single R eftersom det inte finns i .NET Core. Men det kommer nästa år. Så vi bygger lite eget ramverk runt det. Men det har varit så, jag tycker det är underbart att jag själv får välja precis vad jag vill ha nu utan att någon säger till mig, här har du en stor systemwebb som har allt, för det går ju bara trögt. Jag tänkte vi skulle titta vidare nu. Nu har vi sett på hur webb-API och MVC är ihopslaget. Jag tänkte vi ska gå in nu sist här och kolla på en riktigt trevlig feature som heter Tag Helpers. Jag tror Rachel kommer att prata mer om det i ASP.NET Core Deep Dive i samma sal precis efter lunch. Så jag tycker att ni ska besöka om ni vill få lite mer deep dive. Men vi kan ta login-sidan här. Så kan vi göra så här också att vi startar upp ett. Ett Visual Studio-projekt här utav gamla ASP.NET. Tugg. Så väljer vi ett ASP.NET Web Application. Så kan vi ta MVC. Så tar vi okej. Vad Microsoft insåg med MVC, det var ju de här HTML-helpers-metoderna som finns i Razor. Ni har säkert använt dem, HTML-begin-form, HTML-for-label och så vidare. Det som anmärktes då från communityn var ju att det där är inte HTML och det blottar ner koden ganska mycket. Så jag tänkte vi kan ta upp en sån vy snabbt här. Ska se. Vi kan ta account, vi kan ta login. Så kan vi se här har vi de här HTML-helpers. Så vi har C-sharp-kod i våra Razors. Scott Hunter och Damon var på en Angular-konferens, alltså två från ASP-perspektivet, och tänkte att ja, men vad smidigt att det var ren HTML överallt och man använde attribut för att göra vissa saker. Och Microsoft har ju väldigt bra support för att hantera IntelliSense i HTML. Så som till exempel när det gäller StyleSheets-klasser och så vidare. Så de bestämde sig för att de ska försöka få det här, få bort C-sharpen och fick gå mot hur Angular gör mer eller mindre för att nyttja IntelliSense. Jag kan bara visa ett exempel. Ni ser här, för att lägga till en klass så skriver vi snabla och klass är lika med en textsträng. Det finns ingen IntelliSense här. Så då kom Tag Helpers till. Och Tag Helpers, om vi kollar precis på samma sida, så ser ni att vi har en form ASP-controller. Så de här lila elementen, det är Tag Helpers. Så det är egentligen en komponent på serversidan som är mappat mot de här, mot till exempel formtaggen. Så istället för att använda de här HTML-hjälpklasserna så kan vi nu använda ren HTML mer eller mindre i våra razors. Så vi ser här till exempel, här har vi input for email och så har vi klass. Och så definierar vi dem som vanliga attribut, vilket innebär att vi får ju stöd för IntelliSense här eftersom det är ren HTML. Och vi tar en grej till här, ska vi se. Jag vill bara visa också tag helpers för environment. Så vi har tag helpers för environment. Så jag säger till att för miljön development så vi använder de här länkarna av CSS. Om jag är i staging productions så vi använder link där jag vill gå mot CDN. Men om CDN inte svarar så vi också definierar en fallback. Så att tag helpers är ett helt nytt koncept som är fantastiskt underbart. Så vi får lite mer HTML än bara massa C-sharp-kod i våra razors. Men det här är någonting som Rachel kommer att prata mer om tag helpers. Jag vill avsluta också med att Microsoft vill ju få hastighet i allting och de vill göra allting async. Därför har vi även fått asynkstöd i Razor. Så när vi laddar in partial VR så kan vi göra det asynkront nu istället. Så vi får hastighet, så de har lagt in hela vägen så att vi har loggning hela vägen, vi har dependency injection hela vägen och vi har sync hela vägen i ASP.NET Core. Jag ska avsluta med en slide här, bara så ni får se vad som kommer att komma. 1.1 som ni råkar se, dök upp lite grann när jag skulle hämta in ett paket. Men det, där får jag fall med URL rewriting, vi får med response cache. Det läggs in lite mer middlewares, lite mer tag helpers. Bättre Azure-integration. Sen under Q1 2017, Q2 2017, då kommer ju 1.2 och då kommer WebSocket-stöd i .NET Core. SingleR kommer, WebAPI-säkerhet. Och sen kommer Razor Pages, VR utan MVC-controllers. Så vi kan alltså mer eller mindre skriva controllers direkt i våra Razor VR. Det kommer att komma. Vi vill bara också nämna att .NET Standard Library är ju någonting ni kanske har talat om. Det kommer komma en version 2.0 i framtiden. Nu när vi bygger ASP.NET-applikationer så väljer vi antingen .NET Framework eller .NET Core. Men Microsoft vill vara med Cross Platform. Så därför i framtiden så kommer vi bygga referera mot något som heter .NET Standard Library 2.0 istället för vad vi än bygger. Och så kan vi köra mer saker cross-platform. Bara lite jättesnabbt innan jag avslutar. Webforms har jag inte nämnt någonting om. Det är så att Webforms är så hårt knutet till SysMWeb så skulle Microsoft ens försöka bryta ut Webforms för att kunna köra .NET Core. Och när de är klara så skulle webben antagligen se helt annorlunda ut. Så därav kommer Webforms fortfarande utvecklas men ligga under det stora .NET Framework. Så då har ni fått lite inblick i alla fall i ASP.NET Core. Och det jag tycker är viktigt att ta med sig det är ju egentligen det här att det är modulärt. Vi lägger till det vi behöver. Vi har dependency injection hela vägen. Vi har konfigurationen som är ombyggd så vi kan hantera konfiguration på bättre sätt. Och vi har ett mycket, mycket snabbare ramverk som kör snabbt och som vi kan utveckla snabbt mot. Och det kommer hela tiden releasas nya saker snabbare än tidigare. Vi behöver inte vänta. Utan vi kan ta ner precis när vi vill. De nya featurena när de finns på plats. Och bäst av allt, vi alla kan vara med och bidra och bygga ett mycket bättre .NET. Tack för mig.